Sveriges Radio.
Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, it ain't easy being a queen. Men hon har lyckats med det i 50 år.
Ett halvt sekel sedan Silvia Renate Sommerlath skred in i Storkyrkan på väg mot ett liv som ändå måste ha varit väldigt svårt att föreställa sig vad det skulle bli.
Silvia Renate Sommerlath, vill du hava denne Carl Gustav Folke Hubertus till din äkta man och älska honom i nöd och lust? Ja.
Bröllopet sågs av en halv miljard människor. Det sägs alltså att fler västtyskar såg Silvia bli drottning än vad det var som såg månlandningen på tv några år tidigare.
Något som man ofta tillskriver drottning Silvia är att hon har ju moderniserat kungahuset. Men hur modern kan man vara i en roll som innebär att man helt släpper sitt eget liv för att kliva in och leva i en uråldrig institution där man också hela tiden förväntas gå några steg bakom? Det här är Monarkerna med mig, Titti Schultz, och kunglig expert
Ebba Kleberg von Sydow.
Hur många gånger har inte kung Carl den 16 Gustav fått frågan om pension? Är det inte dags nu? Men Silvia, som snart firar 50 år som drottning, nej men hon tuffar på bara. Ingen människa frågar henne någonting.
Nej, och jag menar, hon har ju också en omfattande officiell representativ roll. Det vet vi ju alla. Men grejen är att hon inte har ett formellt ämbete eller ändå statschefsfunktion som kungen har. Utan hennes är liksom ett påhäng på hans. Hennes främsta uppdrag är det ju skrivet är att stötta hans roll. Alltså visst, hon är beskyddare av en rad organisationer, hon har ju grundat sina egna, men på pappret är hennes jobb ändå att stötta kungen.
Och föda en tronarvinge.
Jajamän. Och
check på den. Mm. Men allt är ju av historiska skäl. Ett klassiskt, så har det alltid varit. Men det här är ju samtidigt en person som faktiskt inte accepterade den där rollen som plus en.
Och det här med plus en, Titti, det tycker jag är spännande. Alltså jag tänker på diskussionen som varit kring prins Philip i Storbritannien, eller som var, inte minst, prins Henrik, som han tjurade och gnällde över att gå två steg bakom. Och också hur vi alla har diskuterat det genom åren. Liksom, hur ska de klara det och hur ska det gå? Tänk på Carina Bergfeldts intervju med prins Daniel. Vad var det hon verkligen ville ha svar på? Hur är det att stå i skuggan av Victoria? Jag tänker ändå, hur många gånger har Silvia fått den frågan? Kanske inte lika många. Och även om vi nu pratar om henne då, så måste vi ändå lyssna på talet som hon höll till honom på 80-årsdagen.
Ja, kära Carl Gustav, vårt liv har varit fyllt av lyckliga år. Jag vet att det som en gång var, alltjämt finns kvar. Ett vi, ett då och ett nu.
Och det här viet som hon pratar om här är ju viktigt. Ett kungapar är ett team, såklart. Men hon har ju också sitt eget som hon har byggt upp under de här snart 50 åren. Och hon tycks ju älska att jobba. Journalisten Ingrid Törnqvist, som har varit här och gästat oss, hon skrev en bok om drottningen här om året efter att ha då följt henne i arbetet med Childhood Mentor och Silvia-hemmet. Och hon var ju tydlig med att det här är något av en, sa hon workaholic eller var det vi som bestämde det? Det var i alla fall på nivån att hon kan skicka jobb-sms mycket sent på nätterna.
Eller väldigt, väldigt tidiga morgnar. Runt 4 kan det pinga till om man har drottningen i telefonen. Silvia var faktiskt 32 år när hon gifte sig. Det är ju vuxen, onekligen. Hon hade levt ett liv innan, så att säga. Hon hade haft ett liv med ett spännande, kul jobb, vänner, planer och drömmar såklart. Men så istället då så blir hon den första icke-kungliga som gifter in sig i det svenska kungahuset. Och då kan vi blicka flera 100 år bakåt i tiden. Mm. Nu är det ju mer regel än undantag att de kungliga, absolut inte bara i Sverige, det här ser vi praktiskt taget överallt, gifter sig med en vanlis.
Ja, Ofta säger man faktiskt att Silvia är den första sen Karin Månsdotter. Men här Titti ska rätt faktiskt vara rätt. Och nu ber jag att få citera historielärare Ulf Gemsjö som också gästat monarkerna.
Bästa Ulf.
Ja, Johan III gifte sig nämligen i sitt andra äktenskap med Gunilla Bjelke.
En vallis?
Hon var adlig, men hon var inte kunglig. Och Karl XIV Johans, Desiree, hennes pappa var sidenhandlare. Ja, hur som helst. Det här har inte jättemycket att göra med det faktum att Silvia ändå kom in som en frisk fläkt och absolut stod för en ny tid och förändring.
Men du, hur såg Silvias liv ut innan hon blev drottning?
Hon föddes i Heidelberg i Tyskland. Lilla Silvia var då yngst, hade tre äldre brorsor och familjen Somlat bodde då i Tyskland fram till 47 efter kriget. Och Silvia var då bara 3 år gammal alltså, måste räkna här nu, när de då bosatte sig i Sao Paulo i Brasilien och bor där till Silvia då är 13.
Silvias mamma Alice var ju brasilianska, så det är väl kanske rimligt att anta att det kunde ha något med saken att göra när familjen valde att flytta till just Brasilien. Alice kom från en välbärgad familj, stor släkt i Brasilien, men så väljer de alltså att flytta tillbaka till Tyskland.
Silvia, hon utbildade sig till tolk på universitetet i München och efter att hon pluggat klart så började hon jobba på Argentinas konsulat och sen inom OS-organisationen då. Så hon var inte bara tolk utan hon jobbade organisationen och hade bland annat ansvar för utbildning av OS-värdinnor. Och här fick hon ju också då använda sina språkkunskaper. För hon pratade ju portugisiska tack vare mamma, tyska tack vare pappa, engelska, men också franska. Även om jag har grävt i det och jag hör aldrig drottningen använda sin franska.
Nej. Och jag vill också säga att det finns de, drottningen själv tror jag, som också säger att hon talar teckenspråk.
Nej, är det sant?
Jag har inte riktigt bekräftade uppgifter på detta dock. Mm. Men så träffar Silvia alltså Sveriges blivande kung och så småningom så blir hon drottning. Alltså den här kontrasten måste ha varit alltså som på film, fullkomligt overklig. Att lämna en etta med kokvrå i München för kungliga slottet i Gamla stan i Stockholm och en våning där på 500 kvadrat. De måste ju bara gått runt och ropat efter varann. Carl Gustav, Silvia! Det är liksom så jag tänker mig det hela. Och traditionellt så var ju drottningens roll att stötta sin kung. Mm. Men nu kom det ju en drottning som hade haft lite planer.
Ja, och det hon själv har sagt är väl att hon inte trodde att det skulle bli fullt så intensivt. Och mediet att hon saknar att vara spontan.
Tänker drottningen tillbaka någon gång och säger, det var lite skönt i alla fall att kunna vara helt privat.
Ja, men då skulle jag inte vara med min familj som jag tycker om. Det enda som naturligtvis är mycket annorlunda det är att man inte har möjlighet till spontana handlingar. Man kan inte bara säga så, nu går jag och gör det och det eller jag reser utomlands. Och, så spontana saker, det är lite svårt att vara impulsiv också. Det är lite komplicerat.
Alltså Titti, det här är ett så typiskt Silvia-svar. Det är så ohyggligt diplomatiskt. Alltså jag har nog sett de flesta intervjuer som gjorts med denna människa. Och det slår mig ändå att hon är så konsekvent säker på att ta den här typen av frågor. Alltså får jag ge ett exempel till?
Självklart. Mm.
Här får hon frågan om sin historiska favoritkung, förutom kungen då, som står bredvid.
Ja, du kan svara in på mig.
Finns det ingen historisk favorit?
Han är väl historisk.
Han kanske blir.
För mig är han.
Ja, han är historisk för mig. Alltså det är såna politikersvar. Och det är väl ändå något som man kan titta tillbaka på de här 50 åren och konstatera att inte har det varit många grodor eller felsvar. Alltså det är fläckfritt på skandalfronten vad gäller denna kvinna.
Hon svarar också alltid, hon ger de här diplomatiska svaren med en väldigt fast borrad blick till intervjuaren.
Ja, så men det också blir liksom, mjukhet.
Ja, ja, otroligt mild men stenhård. Mm.
En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
Chef skulle jag ibland gärna vilja till exempel ta upp konsthistoria. Det tyckte jag skulle vara väldigt intressant.
Går inte det i ordan då?
Om jag hade mina tid, ja.
Det är tiden
kanske
det
ska ta sabbatsår. Ja.
Det här var alltså SVTs intervju som de gjorde i och med Silvias 50-årsdag. Och det blev ju inget sabbatsår.
Nej.
Det blev inte tid till det. Som hon ofta återkommer till. Tänker 50 år som drottning nu. Kanske unnar hon sig det. Alltså, tänker jag, eller någon trevlig föreläsningsserie. Det här senioruniversitetet finns det väl något som heter?
nu skriver vi in Silvia Bernadotte på någon trevlig kurs. Utmärkt idé.
Ja, lite konsthistoria där. Unnar vi henne.
Alltså för bortsett från den där hallux valgus-operationen så verkar hon ju väldigt, väldigt pigg. Alltså vid toppen vigör. Och den operationen på foten där, den stoppar henne ju inte heller. Utan då valde hon helt enkelt bara fotriktigt till sina galakläder.
Ja, show must go on.
Verkligen, hellre det än att stanna hemma.
Ja, och hade hon valt att stanna hemma, ska vi komma ihåg, då hade folk tolkat in saker i det. För så är också livet som drottning. Alltså hon är ständigt synad, ständigt påpassad och mycket väl medveten om det.
Hur förändrade Silvia drottningrollen?
Hur modern är hon egentligen?
Hur hade svensk monarki mått idag utan Silvia? Åsa Lindeborg, kulturjournalist och historiker och nyligen utsedd till årets republikan. Välkommen till Monarkerna.
Tack så mycket.
Minns du när Silvia presenterades för svenska folket?
Ja, jag minns det väldigt väl. Jag minns att jag tyckte att hon såg så vuxen ut. Och att hon var väldigt vacker med det här mörka håret. Jag tyckte att hon var fin. Men min mamma var ju också väldigt irriterad på hela alltihop det här. Och min moster som var gift med en italienare, han grät ju när han såg henne. Det var det vackraste han hade sett. Och jag minns också en kväll på operan där när ABBA körde Dancing Queen. Alltså det är sånt här man minns om man som jag var 8 år.
Vad var det din mamma var irriterad på?
Ja, men vi är republikaner på riktigt i min familj. Det är så det är. Men har också ett intresse för kungahuset. Och det tycker jag att man ska ha. Det tycker jag alla journalister borde ha faktiskt. Jag blir lite provocerad när kollegor tycker att det är knäppt att jag är intresserad av det här. Det är alltså statsskicket vi pratar om. Det tycker jag är helt legitimt att vara intresserad av det här.
Alltså Silvia kommer ju in i kungahuset som en yrkesverksam, självständig kvinna. Ändå så innebär ju den här rollen, vilket hon är fullt medveten om, att hon ger upp sin egen röst, sin egen karriär, lämnar hela sitt liv bakom sig. Ändå pratar man om hur Silvia moderniserat kungahuset. Hur går det ihop?
Ja, alltså det moderna skulle jag säga är att hon kommer in och säger att hon vill ha ett eget kontor, en egen skrivmaskin, en egen stab, ett eget litet hov. Hon vill visa att hon ska vara en yrkesarbetande kvinna bredvid kungen. Hon ska inte vara hemmafru. Och det här tycker jag är ganska spännande eftersom kungen själv hade sagt i intervjuer från det att han var tonåring och framåt att hans blivande fru skulle vara hemmafru. Och sen så träffar han den här kvinnan som har en yrkeskarriär. Och Silvia, hon verkligen propsar på det att hon ska betraktas som professionell i sin drottningroll. Så på så vis är det ju modernt. Det skulle jag ju säga.
Hovet var ju väldigt traditionellt, alltså är ju det fortfarande, men det var liksom mycket old school och det var ju som sagt kungen själv också. Hur tror du att det var för honom? Har han liksom fått bita sig i liksom knogarna ibland för att Silvia har liksom gått sin väg, tror du?
Nej, verkligen inte. Jag skulle ju snarare säga att kungen har varit lite mer modern än Silvia. Han till exempel avskaffade ju hovnigningen när han tillträdde. Den la hon tillbaka. Man kan ju undra varför. Jag spekulerar i att det beror på att hon som kom, som inte hade någon kunglig eller adlig bakgrund, ville staga upp sin roll som drottning då, att man skulle niga för henne. Plötsligt.
Men du, nu när du är inne på det, alltså att gå från okänd till drottning och därmed också då från okänd till någon som ska behandlas som en drottning, var det här liksom en tydlig tanke från henne? Stärkte hon sitt varumärke på det här viset?
Ja, jag tror absolut att hon stärkte rollen som drottning. Vi ska också veta att Sverige hade ju haft, svenska kungahuset hade ju haft väldigt få kvinnor i decennier. Och sen så kommer då Silvia och det är en sån smash. Men vad jag kan fundera över, det är ju att hon kommer till Sverige, hon ska lära känna ett nytt land. Hon ska lära sig hur det här äktenskapet fungerar. Hon ska bli en offentlig person. Hon ska bli förälder och hon ska bli drottning. Det är ganska mycket att lära sig på en och samma gång. Och det är samma sak för kungen. Han ska också bygga upp ett äktenskap, han ska bli pappa. Men han ska också lära sig att bli kung i ett land där man egentligen har sagt att han ska inte ha några arbetsuppgifter. Så de två ska liksom uppfinna sig själva, men de ska också bygga upp någonting tillsammans. Och där tror jag att han har haft den allra bästa hjälpen av just Silvia, därför att hon har varit väldigt, väldigt, vad ska man säga då, lojal och foglig. Om man jämför med till exempel prinsessan Diana, som ju hade en helt annan inställning då till den här rollen då, som kronprinsessa.
Hur tror du att Silvias intåg här då påverkade synen på kungahuset och monarkin?
Ja, framförallt så påverkar den synen på kungen. Han var ju ganska ifrågasatt, och framförallt så fanns det ju en bild av honom som en lätting, att han var bara ute och dansade och det var bilar och brudar och han var liksom inte seriös, att han var en pojke. Och dessutom var han inte särskilt smart, och det försöker jag ju spräcka hål på det påståendet. Så kommer han och så träffar han henne, och hon är 3 år äldre och hon är en kvinna av värld. Hon är så intellektuell, säger man, hon är så intelligent, hon är så tjusen och så vacker. Och hon är ju mörk jämfört med den här svenska blonda synden då, som var en exportvara. När hon kommer in till Sverige då, så får man en annan syn på honom. Om hon kan bli kär i honom, wow, vilka egenskaper har inte han?
Det är ju väldigt mycket ingredienser från en klassisk saga det här. Inte minst hur man tryckte så mycket på hur vacker hon var. Och så var hon ju också flickan av folket. Hur mycket skapade man den här bilden för att det ändå var väldigt passande, tror du?
Jag skulle inte säga att hon var flickan av folket. Han var snarare en grabb. Och hon kommer som en världsvan kvinna utifrån och ger Sverige strålglans. Man tryckte på att hon var 3 år äldre. En del tyckte att det var lite kinky nästan. Så att jag skulle inte säga att hon var en flicka och inte av folket heller. Hennes pappa var direktör, företagare. Det var inte en bilmekaniker dotter som kom, utan det var någonting helt annat. Så hon hade ju klass faktiskt, det skulle jag ju säga.
Och utbildning.
Och utbildning. Men jag menar, prinsessan Diana var inte heller av folket. Men ändå så är det här, som du säger, det är en saga som man vill konstruera, för det är en arketyp. Vi tycker om den här typen av berättelser. Så då skruvar man lite på sanningen vad gäller klasstillhörighet eller sådär.
Och samtidigt tänker man ju att hur de träffar varann och att det var så romantiskt och det var klicket och det var han med kikaren som spanade in henne på en läktare och sådär. Mm. Alltså beståndsdelarna i verkligheten finns ju verkligen där.
Ja, det gör de, men om man ändå tänker att han tog 4 år på sig att bestämma sig och det var mycket av och till och fram och tillbaka. Jag har ju skrivit en bok om det här som heter Tjabo, och jag har hittat i mitt material att när medierna är ganska säkra på att nu är det slut, då gör Silvia en intervju i veckopressen. Och det hände 2 gånger. Men när man är säker på att nu är det faktiskt slut, då plötsligt så ger hon access för en svensk journalist att intervjua henne. Ungefär som att hon vill tala om då för Carl Gustav, hallå, här är jag. Jag finns.
Vad har hon gjort för drottningrollen? Och då tänker jag på hur hon har byggt egna organisationer och hon har skapat möjligheter. Hon brinner för barn och gamla. Och...
Ja, hon är ju företagare. Alltså hon har ju startat childhood och sjukhus och allt möjligt. Så att hon är ju representant för privata vården och för välgörenhet och sådana saker. Ett djupt, äkta, ärligt engagemang. Men jag tycker ju att det är lite problematiskt att statschefens fru har den här typen av privata näringar. Jag tycker inte att det ska vara tillåtet.
Även om hon inte tjänar pengar på dem?
Ja, men jag tycker inte att det borde vara förenligt faktiskt med rollen som statschef. För mig så förtar det pratet om att de är objektiva och inte har några intressen och sådär.
Kungen sa ju nyligen att barnbarnen, det får föräldrarna ta hand om. Jag tänker liksom inte befatta mig med detta. Jag tänker då i mitt stilla sinne att det är väl ganska lätt om man har någon vid sin sida som axlar rollen som supermormor och superfarmor. Vad ställer vi för krav på en drottning kontra en kung, tänker du, Åsa?
Alltså, eftersom jag är republikan måste jag dessutom inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab av människor som kan hjälpa till. Vi ställer krav på de kvinnliga kungligheterna att de ska vara moderliga. De ska vara vackra, eller de ska i alla fall klä sig så bra som möjligt. Och de ska vara moderliga. Och de ska liksom representera familjen och hemmet och alltihopa det där. Det är vad vi kräver. Medan männen ska vara aktiva på ett annat sätt i andra sfärer. Och det där har ju Silvia verkligen levt upp till, måste man säga.
Du, Silvia beskrivs ju ofta som att hon är otroligt motiverad, arbetsam. Hon är också lojal och så har hon den här väna, varma framtoningen. Men du har ju träffat drottningen. Din uppfattning är lite annorlunda.
Jag har träffat henne kort och en enda gång, så det är lite fult av mig att göra den där historien så stor. Men jag förstod på henne att hon tyckte att jag var illa klädd i alla fall. Att hon bara skakade på huvudet när hon såg mig.
Får jag fråga vad du hade valt för outfit den här dagen?
Ja, nej, jag hade svarta byxor. Faktiskt, jag hade svarta Levi's. Hade jag. Och det var i Östersund och det var minus, väldigt mycket minusgrader och storm och liksom iskallt. Och så jag var klädd för en dag i Jämtland. Och hade jag förstått att det krävdes en annan klädkod så hade jag faktiskt anpassat mig till det. För jag vill visa att jag kan reglerna, men jag kunde inte den här regeln.
Åsa, du är ju uttalad republikan. Mm. Men ändå tänker jag så här, vad tror du att svenska monarkin hade varit idag om det inte vore för drottning Silvia?
Hon har betytt otroligt mycket. Hon är ju ett lyckast, skulle jag säga, för svenska kungahuset. Dels så har hon, tror jag, varit en fantastiskt fin jobbakompis till kung. Så är det ju att när man sitter på tronen och ska välja en livskamrat så är det inte bara någon som man ska älska hela livet förhoppningsvis, utan någon som man ska kunna arbeta med.
Sin närmaste kollega.
Ja, det är verkligen det. Och det tror jag att de har gjort relativt svärtfritt faktiskt. Sen tror jag att hon har betytt väldigt mycket för den svenska stoltheten, att hon är så vacker och så, hela det här pratet då om hennes skönhet. Och att hon är så vänlig och sådär. Man har ju byggt upp en bild av henne som verkligen har varit positiv. Så visst.
Kan man säga att prins Daniel idag har klivit in eller håller på att kliva in i en roll som drottning Silvia har format? Eller hur ser det ut med den manliga, kvinnliga faktorn här?
Det är nog ganska svårt för en man, tror jag, att gå in och ha den här moderliga, kvinnliga, världens vackraste kvinna-approachen. Det är svårt att matcha Silvia. Jag måste säga att jag tycker överhuvudtaget det är lite obehagligt att sitta och prata om en människa. Så det är ju en människa det här som jag på många sätt också respekterar. Det är viktigt för mig att säga det. Men om jag ska ge henne någonting verkligen så är det att hon är i egen rätt. Och jag tror att det blir väldigt, väldigt svårt att jämföra henne med någon annan. Om man tänker också så länge som hon har varit drottning, så är det naturligtvis ett enastående dagsverke liksom, i den rollen. Mm. Det kan jag hålla med om.
Om du, Åsa, fick ge lite då tips och feedback, hur tycker du att drottningrollen skulle se ut idag 2026?
Det är som att sätta bocken som trädgårdsmästare.
Jag
kan inte ge några sådana råd faktiskt.
Nej, men jag tänker inte att de ska exempelvis driva då privata näringar.
Ja, nej, det tycker jag inte. Jag tycker inte att de ska prata om hur föräldrar ska bete sig mot sina barn. Jag tycker inte att de ska ge sig in i den typen av frågor överhuvudtaget.
Vilka frågor blir det kvar då?
Ja, de ska inte ha några frågor.
Förutsättningen är ändå nu för dig, den kniviga, att vi har kvar det här som vi har.
Men det kommer vi ha. Vi kommer ha kvar det här som det är. Nej, jag...
Men vad skulle, om vi formulerar frågan så här, Åsa, vad skulle göra det lättare för dig att leva med monarkin som den står och går?
Nej, men jag tycker ju att det är förnedrande faktiskt att leva i en monarki. Det tar fram lakejsjälen i oss, att vi ska resa oss upp, att vi ska titulera, att vi ska vörda en familj som lever ett lyxliv, att vi ska beundra dem för det. Jag kan liksom inte säga att någonting ska ändras för att jag ska tycka att det blir bättre. Men det kan bli ännu sämre än vad det är. Vi skulle ju kunna ha ett kungahus som är väldigt öppet giriga, korrupta, oförskämda, lata och så vidare. Och det har vi ju inte.
Åsa Lindeborg, kulturjournalist, historiker, författare och årets republikan. Tack för att du kom till Monarkerna.
Tack så mycket.
Nu är det dags för lyssnarfråga. Den kommer från Mikael.
Hej monarkerna. Det saknades en del kungligheter på kungens 80-årskalas. Spanien, Storbritannien och Nederländerna skickade inte sina regenter. Monaco, Jordanien och Japan var inte representerade alls. Likadant med de nära släktingarna från Grekland och Bulgarien som alltid menades fest på Stockholms slott. Var de inte bjudna, undrar man?
Ja, Mikael, det kan jag säga. Det här reagerade jag också på. Det var ju ganska många man saknade ändå. Dels så att säga nästa generation, hade inte här varit ett perfekt läge så att de fick hänga lite grann. Det hade ju varit jättepikt med Ingrid Alexandra, Katarina Amalia, danske kronprins Christian. Sen har vi ju britterna. Även om Charles och Camilla hade fullt upp med Donald Trump, de kunde väl ha skickat de här jättetrevliga, säkra korten Edward och Sophie.
Ja, du är inne på piggt här, Titti. Ja. Du tycker att det var lite sömnigt alltså.
Det tycker jag. Det tycker jag faktiskt.
Ja, jag tänker snarare att en tolkning är kanske då att man skickar regenter av samma rang.
Samma ålder tror jag skulle säga. Ja,
samma pigghet. Lite så. Men jag kan liksom inte släppa att det ändå måste ha med kalendrar att göra det här. Mm-hmm.
Ja, men i så fall kanske man borde tänka om då i den här frågan. Även om ett kungapar är högst i rang så hade ju ett next in line-par, jag hittar inget.
De pigga.
Ja, lite piggare. Ja. Var det typ hetare då i sammanhanget? Nu är ju inte Edvard purung.
Nej, jag men jag förstår ditt resonemang här.
Tänk då om William och Kate hade varit där. Men
ingen hade varit gladare än jag.
Nej, jag vet. Men det är väl en fråga om prioritering.
Ja.
Alltså, slår ett guldbröllopsfirande en 80-årsdag?
Alltså, då blir det nog snarare mer privat karaktär på gästlistan, som jag har förstått det. Då passar man på att bjuda vänner och alla man känner till en härlig kärleksfest. Så vi får
en härlig kärleksfest. Det är det vi har framför oss.
Jag hoppas på det.
Okej. Okay. Ja, men då sparar de sig alltså till sommarens festligheter i Sverige, de som är. Ja, okay.
Men jag ska ge Mikael att jag har verkligen rotat i detta också och tittat på gästlistan. Margretes 80-årsdag blev ju svårt då, för det hade ju varit en bra jämförelse annars att se vilka som kom dit. Mm. Men den blev ju lite pandemiinställd dessvärre. Och då får vi backa till Margretes 70-årsdag, där jag också varit och rotat i gästlistan.
Ja, hur var det där?
Men det var ju exempelvis då Maxima och Willem Alexander. Mm. Det var ju också då Daniel Westling fick följa med på stor officiell kunglig fest första gången. Och det är väl med Titti mått mätt ganska piggt.
Det var piggt. Det var det verkligen. Har man en fråga till monarkerna, då mejlar man den. monarkerna@sr.se.
Kan vad piggt.
Gärna något piggt, ja. Absolut. Vad som helst, lite kungligt sådär. Det kommer onekligen en del frågor om bonusprinsen. Vad händer i Norge? När kommer domen? Då kan väl vi då konstatera att status är att Marius, Borg, Höjby och resten av hela världen går fortfarande och väntar på domen. Nu har Marius suttit häktad sedan februari. Bara i förra veckan så avslog tingsrätten i Oslo hans önskan om att få avtjäna resten av tiden fram till att dom då faller. Hemma hos kronprinsparet.
Mm, hemma på Skaugum.
Exakt, och han skulle då ha fotboja var hans önskemål.
Men det finns ju svar på frågan om när domen kommer, Titti. Det är satt till måndag den 15 juni. Sen blev ju också Marius mycket upprörd över det faktum att han då inte godkändes att få den här fotbojan och hålla sig hemma på slottet istället. Han skrev till och med en debattartikel. Han menar att han särbehandlats, att han inte fått samma rättssäkerhet som en vanlig norsk medborgare, och skriver också om hur det påverkat hans hälsa, hans psykiska hälsa, att sitta fängslad eller då i häktet som han gör, och också det här att han känner sig dömd på förhand. Han skriver också att han hade en stark önskan om att hålla sin familj utanför det här. Ja, det kom han på när det var så dags, menar vissa då. Men så är det i alla fall. Och till exempel då så har han bett rätten om någon slags, vad ska man säga, vad heter det?
Möjlighet att tillbringa tid med en sjuk anhörig. Det var precis. Ju en av anledningarna också till att han ville ha fotboja.
Ja, exakt. Och då så säger då domaren, menar han, att det, liksom, det handlar om hans mamma, kronprinsessan Mette-Marit. Och här menar han att han då inte får någon möjlighet att vara privat.
Oss emellan. Det är inte svårgissat, det är det inte.
Nej, förvisso. Men varför var det då som man inte fick den här fotbojan?
Ja, domaren har ju motiverat det här med att låta Marius vara hemma på Skaugum med fotboja. Det skulle innebära en alldeles för stor risk att Marius skulle bryta mot de kontakt- och besöksförbud som han har gentemot sina ex-flickvänner.
Mm, och Marius kontrar ju då om att när det faktiskt har hänt så har det varit de som har tagit sig till honom och inte tvärtom. Och att han skulle då, så som läget ser ut nu, kontakta de här kvinnorna är helt absurt och att han är mycket frustrerad över detta. Det är hårda ord.
Det har kommit kritik mot bonusprinsen efter den här debattartikeln. Man menar att han visar återigen, han har kritiserats för det här tidigare, att allt handlar bara om honom. Han är exakt, me, myself and I. Han har ingen känsla för kvinnorna som anklagar honom för det han nu misstänks för. Det är jag och allt är orättvist.
Mm. Fortsättning följer och Titti, vi kommer sitta här i studion den 15 juni och invänta besked.
Ebba, innan vi skiljs åt, vi har en liten påminnelse.
Ja, gå in i appen Sveriges Radio och hjärtmarkera monarkerna.
Just det. Vad händer då om man gör det?
Ja, men då missar man absolut inget i den kungliga världen värt att veta. Och glöm inte heller att tacka ja till notiser.
Då vet man att bing,
yes,
där har vi ett nytt avsnitt.
Älskar det.
Du har hört ett avsnitt av Monarkerna med mig, Titti Schultz, och kunglig expert
Ebba Kleberg von Sydow.
Just det. Producent Louise Malmberg.